Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Under temat Hållbarhetsdagarna genomfördes en föreläsningsserie i mitten av maj här i Tyresö. Det handlade om möjligheter och risker som kan påverka vårt samhälle. I föredraget som följer presenterar Britta Lönn, Maja Finnveden och Linda Nethercott Naturskyddsföreningens projekt Giftfri förskola. Finns det?
Hej! Vi är här idag för att prata lite mer om gifter i förskolor. Men först tänkte jag att vi säger någonting kort om oss själva. Mitt namn är Maja Finnveden och jag har varit medlem i Naturskyddsföreningen och deras kemikalienätverk ungefär ett halvår. Och anledningen till att jag gick med i Naturskyddsföreningen det var för att jag hade pluggat i 5 år bioteknik och kände att jag ville göra någonting vid sidan av jobb och så med min utbildning. Och sen februari så doktorerar jag på KTH och försöker hitta, vi försöker göra plast av förnyelsebara råvaror.
Och jag heter Britta Lönn som sagt och är medlem i Tyresö Naturskyddsförening och i kemikalienätverket. Jag är i grunden samhällsvetare, men nu har jag hållit på att engagera mig i de här kemikaliefrågorna ett par år. Så att nu har jag en anställning på Naturskyddsföreningen i ett projekt med att ta fram en folder som ska delas ut på MVC och BVC. Det handlar just om råd till föräldrar med små barn och gravida. Då.
Och jag heter Linda Nethercott. Jag är också medlem i Tyresö Naturskyddsförening och har varit med i kemikalienätverket ungefär ett år. Jag jobbar med miljöfrågor i bygg- och anläggningsbranschen och studerar även till miljövetare. Agendan för vårt föredrag ser ut så här. Vi kommer kort presentera Naturskyddsföreningen. Vi kommer prata om kemikalierna som finns i vårt samhälle, om cocktail-effekten, om hormonstörande ämnen, om barn och kemikalier. Och om Operation Giftfri förskola som är ett projekt som Naturskyddsföreningen genomförde under 2013. Och det kommer vi berätta mer om, mycket mer om senare. Vi kommer berätta om de resultaten vi kom fram till i den rapporten.
Ja, lite kort om Naturskyddsföreningen. Det är Sveriges största miljöorganisation. Den bildades 1909, är ideell, demokratisk och politiskt obunden. Det är 203 000 medlemmar nu och det är vi väldigt glada för. 24 länsförbund, 270 kretsar på kommunal nivå och cirka 60 samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Sydamerika. Jag kan bara säga någonting kort om kemikalienätverket också. Mm. Att det är alltså ett nationellt nätverk som ligger under Naturskyddsföreningen med ungefär 1200 medlemmar över hela Sverige som är då ideellt engagerade på olika sätt, antingen för att man vill lära sig mer eller för att man vill anordna föreläsningar och sprida kunskap om kemikaliefrågan. Och sen har vi kemikaliegruppen som vi är med i Stockholm då, som anordnar föreläsningar och seminarier och så. Och vi ska anordna en politikerdebatt 21 augusti
på Brygghuset.
Ja, om just kemikaliefrågan, så då får ni gärna komma. Mm.
Då är det tänkt att vi ska ha både representanter från politiken och branschorganisationer som får debattera kemikaliefrågan. Mm. Idag lever vi ju i ett kemikaliesamhälle. Vi har ju kemikalier till nästan allting. Och det här kemikaliesamhället, man kan säga att det tog fart ungefär på 90-talet när man uppfann en massa ämnen från råolja. Och idag är ju oljeraffinaderier, det är en sån industri där man lyckas pressa pengar ur varenda liten molekyl. Och det gör att kemikalieindustrin är numera den mest lönsamma industrin inom OECD-länderna. Och det finns idag 145 000 registrerade ämnen inom europeiska kemikalielagstiftningen. Och 30 till 40 000 av de här ämnena finns på marknaden. Och av de här ämnena så har man inte gjort någon ordentlig oberoende riskbedömning. Vilket gör att man har inte jättemycket fakta om hur de här kemikalierna påverkar människor, djur och natur. Sen hade vi tänkt att vi skulle visa en film om cocktail-effekten, men det är ingen ljud. Men jag kan kort säga att alltså, cocktail-effekten, det har att göra med hur kemikalier samverkar. Att man har ju gränsvärden för väldigt många kemikalier som är satta vid en viss nivå. Men om man blandar en kemikalie med en annan så kan det bli en helt annan effekt, eller att effekten förstärks. Och den här typen av riskbedömning gör det väldigt lite utav. Det görs på undantagsfall på vissa ämnen som man anser är extra farliga. Men det är väldigt få ämnen där man kollar hur de faktiskt samverkar med varandra. Och de här miljögifterna, vad är det som är problemet? Det gjordes en undersökning av WHO där man kollade mellan kopplingar mellan miljögifter och olika samhällsproblem. Och då, det man kunde se kopplingar till, det var till just de här fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimers, Parkinson, hormonrelaterad cancer, svårigheter att få barn, tidigare pubertet, missbildningar på könsorgan, inlärningssvårigheter, autism, infektioner, astma, autoimmuna sjukdomar. Och förutom att det här drabbar ju individer väldigt hårt, så är det också något som det är väldigt dyrt för samhället. Det är en sån där grej att kemikalieindustrin säger ofta att ja, vi kan inte ändra det här, det blir så dyrt. Men alltså, tittar man på det här så är det ju väldigt, väldigt dyrt att inte agera, att inte byta ut de här grejerna. Hur farligt är då det här hotet? Ja, man kan jämföra det med att sola. Det, ju högre, eller ju mer man blir exponerad, desto större chans är det att bli drabbad. Men bara för att man är i solen så behöver man inte drabbas. Jag tänkte gå igenom några av de populäraste hormonstörande ämnena. Jag tänkte börja med ftalater. Känner alla en till ftalater och har hört talas om det? Ja. Men det är en sån där grupp med kemikalier som man pratar väldigt mycket om. Och det är en grupp ämnen som finns, man använder dem som mjukgörare i plast. Och de finns, man kan hitta dem på extremt många olika områden. Bara för att nämna några så kan man hitta dem i plastgolv, man kan hitta dem i limmer, färger, tätningsmedel, tapeter, i kablar, vävplast, sandaler, pennskrin, suddgummin, plasttryck på kläder. I parfymer användes de som bärare för att ha doften på någonting. I duschförhängen, i badankor, i matförpackningar, ja, etc., etc., etc. De finns på väldigt många olika ställen. Och grejen med just den här gruppen av ämnen är att de är inte bundna till själva plasten. Utan de ligger liksom emellan plastkedjorna för att göra det mjukare. Vilket gör att de har ganska lätt för att ta sig ut. Och då kan de tas upp av kroppen. Och vad har man då sett för effekter av ftalater? Varför är de ett bekymmer? Det finns några värsting ftalater. Och det man har lyckats se med dem, det är att de till exempel kan påverka testikelutvecklingen hos små pojkar. Man har kunnat länka det till skador på fortplantningsförmågan. Man har även kopplat det till fetma, diabetes, allergier och astma. Och då anser man anser att barn är den känsligaste gruppen. Och det kommer Britta prata mer om ett tag. Sen är det är väldigt vanligt med mycket ftalater i just golv, i plastmattor, framförallt då PVC-golv. En annan grupp som det pratas väldigt mycket om i media nu, det är bisfenoler, BPA. Har alla hört talas om BPA? Mm. Det är ju också en sån där otrolig bulkkemikalie som finns. Det produceras så mycket BPA så att man vet inte vart all BPA tar vägen. Av vissa klassas det här som en av de vanligaste kemikalierna, eller den vanligaste kemikalien i plast. Och för att ha några användningsområden så finns det plastflaskor, plasttallrikar, plastskedar, leksaker, CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, termopapper, alltså sådana kvitton, glasögonglas, konservburkar, aluminiumflaskor, mattuber och aluminiumoblater. Ni vet sådana på crème fraîche-burkar som man drar bort. Där finns de också. Sen ska jag tillägga att alla källor är absolut inte lika problematiska med BPA. BPA är det blir en väldigt hård plastkedja. Så att om man har det till exempel glasögonglas eller på bilrutor så är det väldigt hårt bundet och det kommer inte ut. Och då kan det också ha positiva effekter som att bilar blir lättare och då är det inte lika tungt att bära runt på den. Så att alla användningsområden är inte lika känsliga utan det är just att man har kvar rester vid produktion och använder det till mat och sånt eller att man har det i samband med värme. Så att vad har man då sett för bekymmer med BPA? Och där har man gjort ganska mycket försök, alltså djurförsök, där man har sett kopplingar till störd fortplantningsförmåga, missbildningar på könsorgan hos ungar, störd utveckling på hjärnan, ökad risk för bröst- och prostatacancer, ökad risk för fetma och diabetes, förändrad tid för pubertet, ökad aggression och kromosomförändringar. Och problemet med alltså att man inte har kunnat göra så mycket studier på människor, det är att väldigt många av de här effekterna tror man att de syns i andra eller tredje generationen. Och då är det ganska svårt att studera länkarna. Men om huruvida BPA är hormonstörande eller inte, det är ingenting som diskuteras längre. Utan där är liksom alla forskare överens att det är hormonstörande. Utan det som diskuteras, det är var ska gränserna ligga, hur ska man reglera. På EU diskuterar man just nu vad är ett hormonstörande ämne. Och innan man vet det så kan man inte lagstifta om det, tycker man. Ja, den sista gruppen jag tänkte ta upp lite om, det är bromerade flamskyddsmedel. Och det är också en grupp av kemikalier. Och varför man har flamskyddsmedel, det är för att man vill förlänga den tid det tar mellan glöd till flamma. Men jag har fått höra från Ulrika Dahl på Naturskyddsföreningen att när hon har pratat med räddningstjänsten så är man inte säker på att det räddar liv. Det beror på användningsområden. Om du har ett brinnande flygplan eller en buss där folk måste ta sig ut snabbt, då är det ju bra. Men annars så är det liksom att röken som bildas, den innehåller så pass hög halt av de här kemikalierna så att det är lika många som blir skadade oavsett. Så att frågan är om man verkligen behöver ha de här flamskyddsmedlen i lika hög grad som man har. Och de här flamskyddsmedlen, de kan man hitta till exempel i skumgummi som finns i sängar, soffor och madrasser, i leksaker och ofta i elektronik. Och de här ämnena, de har extremt lång nedbrytningstid och de ansamlas liksom i kroppen. De är så kallade bioackumulerande ämnen. Och man har kunnat se kopplingar mellan flamskyddsmedel och utveckling av hjärnan, lägre IQ och autism och hyperaktivitet. Och även här kopplingar till missbildade könsorgan.
Och barn är som Maja sa extra känsliga för de här ämnena. Och varför är de det? Det är lite olika saker. Dels är hjärnan och immunförsvaret och hormonsystemet inte färdigutvecklat på småbarn och foster. Och dels har de tunnare hud, känsligare hud. Så det kan passera mer kemikalier genom huden. Och de äter och dricker förhållandevis ganska mycket mer än vuxna. Man kan jämföra en bebis som drar i sig en banan till mellis. Det motsvarar 1,5 kilo banan till en vuxen man till mellis. Så det, och då betyder det att de får med sig mer av bekämpningsmedel och sånt som finns i maten då förhållandevis. Och just för att barn är känsligare så finns det också ett leksaksdirektiv, alltså lagar kring vad leksaker får innehålla. Men problemet med det är ju att barn inte leker bara med leksaker, utan de rör sig ju i samma miljöer och använder i stort sett samma produkter som de vuxna. De äter i barnmatsburkar, så är bisfenol A förbjudet. Men många föräldrar vill ju laga mat själv till sitt barn. Då kanske man tar tomatkross från en konservburk, så får de visa BPA den vägen istället. De sover på skumgummimadrasser, tvättar sig kanske med parfymerad tvål, klär på sig. Många barnkläder är så här tjocka plasttryck. Och de plasttrycken får innehålla efterlater som leksaker inte får innehålla. Trots att det är liksom barnkläder, bara för att det är olika produktgrupper då, så omfattas de inte av samma lagstiftning. Barnen sitter i soffan som kan vara behandlad med flamskyddsmedel och andra smuts- och fuktavvisande ämnen. Andas samma luft och damm, vilket gör att alltså det finns alltid en massa dammpartiklar i luften och det kan finnas kemikalier i dem, och då får de i sig förhållandevis mer kemikalier genom luften också. De tittar på tv eller leker med datorer och åker bil. Och tv och datorer avger flamskyddsmedel och andra ämnen när de är varma, så att det är inte så bra idé att ha det i sovrummet till exempel. Så alltså leksaker är endast en extra produktgrupp i vad barnen kommer i kontakt med. Och miljögifterna som finns i vardagsprodukter, de hamnar till slut i dammet. Och vi vet ju att barn rör sig nära golvet och dammet och suger på fingrarna, suger på leksaker, suger på allt möjligt, till exempel de här dragkläpparna som finns ofta på fleecetröjor har man hittat ganska mycket efterlater i. Och som jag tog upp, kvitton kan ju barn leka med ibland. Slipade nycklar kan innehålla bly. Vi har också sett bebisar som får leka och suga på. Så Så det, man måste tyvärr vara lite uppmärksam på vad som vad barnen leker med. Så att det är alltså också i sitt beteende som de exponeras mer än vi vuxna för de kemikalier som finns runt omkring dem. Mm. Operation giftfri förskola.
Då kan man ställa sig frågan, finns det? Och nej, tyvärr, det finns inte, för att i samhället i stort har vi ett problem med kemikalier och förskolan är ju en del av samhället. Så det finns ingen giftfri förskola, men man kan göra det bästa av situationen, tänker vi, och avgifta så gott man kan. Samhället har alltså ett problem, kan man säga, med kemikalier. Och barn, har vi konstaterat, är extra känsliga för att vara utsatta för kemikalier. Och då måste vi agera. Och vad kan vi göra? Och vad har vi gjort? Jo, Naturskyddsföreningen har dragit igång det här då, projektet Operation Giftfri Förskola. Och vi har inventerat förskolor i hela landet. Och det är 130 förskolor i 40 kommuner. Och själva rapporten bygger då på de här inventerade förskolorna. Och det är för att få ett statistiskt underlag. Vad är det som finns? Vad är nuläget, om man säger? Efter inventeringarna och under inventeringarna så har vi informerat via Naturskyddsföreningens hemsida, via sociala medier, tv, radio, tidningar. Och självklart har det gått ut mycket information till de berörda förskolorna om inventeringarna. Och efter inventeringarna var klara så har allting sammanställts på Naturskyddsföreningen och rapporterats in. Och alla rapporter har varit anonyma. Den här operation Giftfri förskola, hela det projektet har ju synts mycket i media och resultaten har vi har använt för att få beslutsfattare att få upp ögonen för problemet. Och allmänheten har blivit intresserade och börjat ställa krav nu på vad som får förekomma i deras barns förskolor och när det gäller upphandling och sådana saker. Så man kan fråga, lyckades själva projektet? Ja, det har lyckats jättebra. Vi har fått jättestort genomslag på alla nivåer i samhället. Politiker, myndigheter, chefer, förskolepersonal och inte minst föräldrar. Vi har ställt frågor till förskolorna och det har varit, inventeringarna har varit väldigt genomgående och grundliga. Det har tagit 1 till 3 timmar ungefär att gå igenom varje enskild förskola. Och vi tänkte berätta om ett urval av de frågor vi ställde, för det är en omfattande inventeringsmall eller lista. Så vi har frågat om byggnaderna, vi har frågat om laga mat och ätrutiner, vi har frågat om hygien, städ och rengöring, möbler, inredning, leksaker både ute och inne. Och det här är några få resultat igen som vi har valt ut då att presentera här idag. Hela rapporten med resultat finns på Naturskyddsföreningens hemsida om ni vill läsa alltihopa. Hur ser det ut idag? Resultatet är alltså från de inventerade förskolorna och det representerar då hela landet. Så det här är ingenting för Tyresö utan det är hela Sverige. Utelek. Något som blir vanligare och vanligare på utelekplatser är mjukgjord asfalt som används som markbeläggning. På 22% av de tillfrågade förskolorna så finns det här mjukgjorda asfalten. Problemet där är att den här asfalten innehåller inte sällan pH, flamskyddsmedel och lösningsmedel. Och då är det ju rätt stor sannolikhet att barnen går och tar på det här och sen stoppar fingrarna i munnen. Eller om det är små barn, de kanske slickar direkt på den här mjukgjorda asfalten och får i sig då miljögifter. Leksaker som inte är ämnade att vara leksaker. I 53% av de inventerade förskolorna återfanns industri- och byggavfall. Det är industri- och byggmaterial. Och det kan vara till exempel PVC-rör. Det kan vara avloppsrör. Man har också hittat, och det här ska jag säga att det här är inte vanligt, men man har hittat gamla slipers. Och det är 3,5% av de tillfrågade förskolorna, det är ungefär 4-5 stycken i landet, men det är tillräckligt illa. Slipers är alltså stockar som har legat i gamla bangårdar där tågen har gått. Och de är cancerogena och de är helt förbjudna att använda i offentliga miljöer. Och de här förskolorna som hade den typen av material, de blev uppringda direkt och ombedd att ta bort det här, för då visste de inte om hur farligt det var. En annan sak vi frågade rätt mycket om, det var, finns det leksaker som är tillverkade för någonting annat som inte är leksaker? De omfattas ju då inte av leksaksdirektivet. Och ja, det finns. 61% av de tillfrågade förskolorna har leksaker som inte är ämnade att vara leksaker. Det vanligaste är mobiler, datorer, tangentbord, gammal elektronik. Vanligt är också, eller vanligt, men det förekommer att barnen dessutom får plocka isär till exempel en gammal mobiltelefon för att se hur den ser ut inuti. Vilket kan vara bra pedagogiskt sett, men inte bra för ett barn att hålla på och öppna en sån. Med tanke på att den innehåller flamskyddsmedel, ftalater, perfluorerade ämnen, bly och andra ämnen som inte är bra. Man har också funnit på, jag tror att det var en förskola som man hittade, lågenergilampor. Gamla lågenergilampor som leksaker. Lågenergilampor innehåller kvicksilver. Och går en sån sönder så måste man ju egentligen utrymma lokalen, vädra och sanera. Och det vet man ju i det här läget inte om. Så det handlar om upplysning mycket, tycker jag.
Sen frågade vi också om golvbeläggning, vad det var för material på golv. Och då såg man att mer än 50% av golv på förskolor, det är just då PVC. Och som jag nämnde tidigare så PVC innehåller väldigt ofta ftalater. Så att det är därför det blir problematiskt. Och 60% av de här som uppgav att de hade PVC-golv, de hade PVC-golv som var inlagda innan år 2000. Och år 2000 så började man fasa ut en av de här riktiga värsting-ftalaterna som heter DEHP. Så den har man inte i samma utsträckning idag, men golv som sagt som är inlagda då före år 2000 har ganska höga halter av de här som då kan läcka ut. Sen frågade vi även om det här med sovmadrasser som har PVC-överdrag, skumgummi inuti. Och då är det också väldigt många som har de här madrasserna. Det är 72% av de förskolorna som inviterades som hade såna här PVC-överdragna skumgummi-madrasser. Och något som var värre var att de flesta var över 10 år gamla. Och då har man igen det problemet med de här värstingefterlaterna. Och många var över 30 år, eller uppåt 30 år. Och problemet med det är att då var mycket högre halter av flamskyddsmedel tillåtna. Och så har man de här värstingefterlaterna. Så att de madrasserna borde plockas bort omedelbart. Sen frågade vi även om de tvättar textilier för användning, sovfiltar och så. Och det var ungefär 50-50 där också. Att 50% tvättar. Och det, textilier kan innehålla rester från färgämnen. Det är flamskyddsmedel. Det är biocider. Så att det finns väldigt mycket ämnen som faktiskt går att tvätta bort efter ett par tvättar. Så man ska inte bara tvätta en gång. Att tvätta en gång är mycket bättre än att tvätta ingen gång. För man blir av med just väldigt mycket av de här överskottskemikalierna som finns kvar. Och tvättar man ett par gånger så finns det väldigt mycket andra ämnen som man kan bli av med också. Och det här gäller ju inte bara tecken och sånt, utan gäller ju även gosedjur och kuddar och alla typer av textilier. Sen pratade vi även, eller vi frågade även förskolorna hur det är med plasttallrikar, plastglas och muggar. Och där kunde vi se att 67% använder plastmuggar och plasttallrikar. Och det finns studier som visar att 90% av all kommersiell plast faktiskt släpper ifrån sig hormonstörande ämnen, speciellt i kontakt med värme. Och när man har de här plastmuggarna och plastglasen, det är ju varm mat som går på och sånt. Och då kan de som sagt vara läcka.
Vi frågade också lite om leksaker. Vad finns det mest av, leksaker i trä, plast eller metall? Och inte så förvånande så fanns det ju mest i plast, 74%. Och 80% anger att det finns leksaker av mjukgjord plast, inte sällan 20-30 år gamla. Och det är ju också problematiskt, det som Maja pratade om, att man har haft lagskärpningar nu senast 2007 och 2013. Och att den mjukgjorda plast som är tillverkad innan dess med stor sannolikhet kan innehålla sådana efterlater som man då idag vet är farliga. Så det är väl en bra början att börja rensa gammal mjukplast. Handtvätt och hygien, hur hör det ihop med kemikalier? Det är så att man har sett att hand-till-mun-aktivitet, alltså barn som stoppar händerna i munnen, att det är en viktig källa till miljögifter på grund av damm på händerna som jag pratade om förut. Och studier visar också att ökad handtvätt faktiskt leder till mindre kroppsbelastning av de här kemikalierna, till exempel bromerade flamskyddsmedel. Kan man tänka på även barn som sitter länge vid datorn eller iPad och sådana, så kan det vara bra att tvätta händerna efteråt. Det var stor variation mellan förskolorna på hur ofta man tvättade händerna, mellan 2-10 gånger. 10 gånger per dag låter ju ganska mycket, men kanske någonstans däremellan är bra att göra. Och 65% av förskolorna använde miljömärkt tvål, vilket ju är positivt. 12 tips till förskolan då, som direkt efter den här undersökningen, inventeringen, hade sammanställts, så gick Naturskyddsföreningen ut med tips till förskolan. Och jag ska säga det också att nu i dagarna, så om någon vecka eller så, så kommer en större rapport utifrån den här undersökningen med råd till förskolan på väldigt detaljerad nivå. Jättebra, man kan gå igenom egentligen nästan alla frågeställningar vi hade i frågeformulären, tas upp där och då förklaras varför man kanske ska ta bort eller byta ut och tips och så. Så det är jättebra. Håll utkik på Naturskyddsföreningens hemsida. Men 12 tips till förskolan då. Var ute mycket. Utomhusluften är i princip alltid renare. Gallra bland plastleksakerna. Och Naturskyddsföreningen säger faktiskt att om man vill vara extra försiktig, så bort med allt som är mjukare än Lego. Kassera bort gammal elektronik som barnen får leka med, gamla mobiler och tangentbord och sånt. Tvätta textilier som Maja sa. Välj ekologisk mat. Gärna så mycket som möjligt, det är bra för både hälsan och miljön, men kanske till barn särskilt frukt och grönt, eftersom det kan finnas hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel. Och välj bort konservburkar och metalltuber, för att båda de innehåller bisfenol A i stort sett alltid. Och tomatpuré finns ju på glasburk och ärtor och majs finns ju frysta i påsar. Tomatkross och bönor finns vid tetrapack, så det finns ju sätt att byta ut i alla fall en hel del av konservburkarna. Värm utan plast som Maja var inne på. Låt gärna barnen äta på porslin och glas istället för plast. Undvik handskar av vinyl i kontakt med mat. Testfakta gjorde en undersökning där det visade sig att vissa märken av de här handskarna innehöll upp till halva viktprocenten ftalater. Så att det är dåligt både för den som har dem på sig, och sen står man och rullar köttbullar till barnen med dem där, så hamnar det i maten. Så det ska jag komma ihåg att säga också. Det som är bättre att använda är handskar av nitril. Det är ganska lätt att byta egentligen där. Och sen byta ut gamla sovmadrasser av skumgummi och PVC som Maja sa. Det är samma gäller för skötborden, det är samma princip där. Fukt, torka och vädra ofta eftersom kemikalier samlas i dammet. Undvik fet fisk från Östersjön och håll koll på insjöfisken. Och här står det, välj parfymfritt nederst och gärna miljömärkt såklart. Och sen lite fler tips, kanske mer riktade till föräldrar i hemmet. Och det är som jag redan har sagt, att undvika att ha tv och dator i sovrum. Och det kan också vara bra att veta att det är bättre med leksaker som är tillverkade inom EU, för att det är strängare regler och kontroll här. Gör rummet lättstädat eftersom miljögifterna samlas i dammet. Fundera lite på hur många leksaker ett barn behöver. En undersökning visar att ett svenskt barn i snitt har 500 leksaker. Och då har man liksom inte räknat varje legobit eller så, utan det är hela leksaker. Och det kanske är, inte behövs så många. Köp second hand, och det är ju framförallt kanske kläder, då vi redan har fått de här viktiga kemikalierna uttvättade. Men inte då plast och skumgummi. Även om man har det i sig liksom att second hand är bättre, men inte just de produktgrupperna. Välj miljömärkta produkter förstås. Och sen i lite större perspektiv, kanske man vill slippa vara kemist för att gå och handla åt sitt barn. Man ska inte behöva ha så mycket information. Så det bästa är ju att försöka påverka politiker och beslutsfattare och handeln. Och det jobbar Naturskyddsföreningen väldigt mycket med. Så att ett sätt att påverka är att bli medlem i Naturskyddsföreningen. Och kemikalienätverket kanske. Och sen för att försöka påverka själv då, kan man ju fråga när man är i affären att innehåller den här flamskyddsmedel eller några farliga ämnen och så. Och det är ju ofta som butikspersonalen inte är så, alltså de vet ju ofta inte, men om många börjar fråga så kommer det komma bättre produkter i längden. En sak kan man göra som man faktiskt ska få svar på, och det är att fråga om en vara innehåller ett ämne mer än 0,1% som finns på EU:s kandidatlista. Och kandidatlistan är en lista där ämnen förs upp som anses eller misstänks vara så farliga att de ska starkt begränsas eller förbjudas. Och så länge de står på den där listan så finns det då en skyldighet, eller då har konsumenten rätt att veta om varan innehåller något av de här ämnena. Och då kan man, till exempel Stockholms stad har gjort en kampanj som heter Våga fråga. Om man söker på det så hittar man lite mer information och också en sån här liten blankett man kan lämna in till affären eller mejla iväg som ett formulär.
Det kan ju kännas nästan lite övermäktigt och tröstlöst det här med kemikalier, och det är svårt att hitta rätt i djungeln, det tycker vi också. Ett enkelt och konkret exempel på vad man kan göra är ju att alltid välja miljömärkt i första hand. Då är det kontrollerat på ett annat sätt. Och vill ni veta mer så finns det en uppsjö av böcker. Vi har med oss några här som ni kan bläddra lite i efter och titta i. Man kan gå in på Naturskyddsföreningens hemsida och allra helst bli medlem. Men man kan också läsa om en rapport som heter Från god morgon till Bolibompa eller om giftfri förskola. Man kan se en film som heter Underkastelsen som är väldigt beskrivande när det gäller kemikalier och miljögifter. Och sen kan jag nämna här, längst ner står Silent Spring med Rachel Carson. Det är en bok som gavs ut redan 1962 och tar upp i princip det vi har sagt idag, för 52 år sedan. Och så här långt har vi kommit, alltså vi står och repeterar det hon sa för 52 år sedan. Den är värd att läsa. Det är väl på något sätt startskottet till den ekotoxikologiska forskningen.
Var den här vi pratade om, Tyst vår?
Tyst vår, ja, precis. Jättebra.
Det känns att det har hänt väldigt lite.
Ja, det är nästan ordagrant vad vi säger här idag som hon tog upp för 52 år sedan. Vilket gör mig lite ledsen, men samtidigt så nu har det ändå börjat, tycker jag, hända saker ändå på ett sätt som skulle gjort henne glad. Det var det.
Har ni några frågor?
Man kan misströsta så tillvida att några av de kemikalier som vi har idag, de fanns inte då.
Nej. Helt riktigt. Några är borta. Några fick man Nobelpris för. Några är borta helt. Och det finns en uppsjö nya. Mm. Så är det.
Mm. Hur ser det ut i Tyresö? Förskolor?
Alltså det ser väl ut som ungefär överallt skulle jag tro. Vi har inventerat några stycken, jag och Linda. Men nu kommer vi ju... Vi har en dialog med kommunen om att fortsätta arbetet. De vill ju att alla förskolor ska bli... Nu gör vi inte inventeringar längre, utan mer information. Och där kommer den här rapporten som jag pratade om från Naturskyddsföreningen som kommer snart. Där kommer nog den spela stor roll, tror jag.
Är det inbokat något? Ni kommer på nästa personalutbildning och berättar?
Mm, det är inbokat. Mm.
Vet ni om de gjorde någonting? Tog de bort den här elektroniken? Har ni hört någonting?
Ja, de har inventerat och tagit bort.
Ja, de har varit väldigt...
Och så.
Ja, de har, tycker jag, rensat på bra. Vi har haft kontinuerlig kontakt efter också med vissa av de förskolecheferna som... De ringer och frågar ibland, och är det här bra eller inte? Och vad ska vi göra? Och jag tycker de har engagerat sig jättemycket.
Jag tänkte på nybyggnationen av förskolor och det som sker nu liksom... Ja, men titta på till exempel att ta bort de här mjuka asfalt. Alltså,
granulat.
Ja, det som är ute på uteplatsmiljöerna. Har de svängt i det? Eller?
Här
i
Tyresö?
Ja, det var det jag tänkte. Kan vi påverka själva upphandlingsprocessen så att man undviker dem?
Alltså, de håller ju på att ta fram en kemikaliepolicy nu. Mm. Mette kör stad på kommunen. Den har inte vi sett än, den är inte klar än, men hon vi har ju en dialog med henne också, och det är klart att man vill att det ska finnas kriterier för nybyggnation, särskilt förskolor och skolor då, med krav där. Så jag kan inte säga hur det ser ut, men förhoppningsvis blir det en bra politik.
Ja, det blir billigare att göra rätt från början, så att säga. Att man inte behöver byta ut dem 5 år när det faktiskt är lag på att vi inte får eller så.
Jag tänker att det kännas, om man inte vet så mycket om kemikalier innan, så kan det ju kännas så här tungt så. Men det är ju som Maja sa med solen, att man, även om man bränner sig och bränner sig många gånger, är det inte det säkert att man får hudcancer för det, utan det handlar om hur länge och hur mycket man exponeras, så man kan alltid göra någonting om man inte orkar göra allt på en gång. Och på förskolenivå är det ju ofta att det handlar om pengar, man har inte råd att byta ut allt på en gång, utan och hellre det viktigaste först då, en sak i taget.
Men man kan väl ändå säga att hudcancer har ökat ganska dramatiskt, även om man inte går att peka ut människor, för det finns ju, men alltså att...
Men jag menar inte att hudcancer har ökat eller inte, det är det jag menar, att det fungerar.
Jag menar att det har ökat.
Jo, men jag menar, det var inte intressant i min, det jag pratade om, utan det jag menar är att om man blir bränd flera gånger av solen, så betyder inte det per automatik att man får hudcancer. Och det är samma med kemikalier, om man ser sin bebis har sugit på en plasttoffel, då behöver man inte liksom, hon kommer att bli sjuk.
Nej, men vi menar samma sak, fast vi uttrycker olika. Alltså, vi kan inte peka ut på individnivå vilka som kommer få det. Men om vi ska göra jämförelse med hudcancer, så kan vi säga att det är allt mer solande vi gör och charterresor och alltihopa har resulterat populationen, svenskar, där har det ökat. Så att vi kan väl ändå tro att andelen ofriska barn, så om vi fortsätter den här giftbehandlingen.
Ja, på populationsnivå, absolut. Precis, ja. Som du säger. Ja.
Men det kan vi ju se på de här sjukdomarna eller tillstånden som Maja pratade om. Diabetes och fetma till exempel, det ökar ju i samhället i stort. Och om det då finns den här kopplingen, så är det ju precis det du säger, att det kommer öka.
Mm. Och även om vi inte kan peka ut just du kommer från.
Nej.
Nu är klockan 2, men är det några mer frågor om det? Vi avslutar. Tack.
Tack så mycket.